Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men jag vill först flagga för kommande arrangemang på fakulteten, nämligen den stora konferensen med Nordeuropeisk Lutherakademi den 14-16 november. Konferensen övergår i fakultetens dag på lördagen. Men programmet börjar alltså redan på torsdagen med bibliska och kyrkohistoriska perspektiv på kyrkans uppdrag i relation till det judiska folket och landet Israel. Medverkar gör bland annat Reidal Varvik, Knut Alsvåg, Jan Bygstad från Norge, Sahar Sadlovski från Israel och fakultetens egna lärare. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för information och anmälan som sker senast 15 oktober. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
Första årgångens evangelium för 21:a söndagen efter trefaldighet hämtas från Matteus 22:15-22. Vi börjar med att gå igenom texten i vers 15. Grundbetydelsen av symbolion elabon är utforma en plan. Satsen hopos auton pagidevsosin en logo kan orsaka en del svårigheter när man ska översätta den. Hopos introducerar antingen syftesbisats eller innehållet i beslutet. Matteus använder hopos i den senare funktionen i 8:34 och 9:38. Alltså översätter vi antingen fariseerna utformade en plan som innebar att de skulle få fast honom. Eller fariseerna utformade en plan så att de skulle kunna få fast honom. Verbet pagidevo förekommer bara här i Nya testamentet. En logo genom något ord kan avse både Jesu ord och fariseernas ord. Men i det senare fallet hade man nog kunnat förvänta att en logo skulle följas av ett auton deras. Matteus är, som jag tidigare påpekat flera gånger, ganska sparsam med historisk presens, men vi möter ett sådant i vers 16, apostellosin, de sänder. Det understryker vikten av det som nu följer. Notera också kasus på participet legontes. Det står i nominativ pluralis. Det innebär att det är fariseerna som talar då genom sina lärjungar. Akkusativformen legontas, som syftar på lärjungarna, finns däremot i flera tidiga manuskript och innebär då att de senare talar direkt. Sedan vill jag uppmuntra er att notera adjektivet alethes, sant, och substantivet aletheia, sanning. Dessa återges med ord som uppriktig, ärlig, rätt i de svenska översättningarna. Men då missar man tyvärr den sanning som ironiskt nog utsägs av Jesu motståndare. De talar sannare än de själv anar och säger i praktiken vad Jesus själv säger i Johannes 14:6. Han är en som talar sanning. I vers 16 möter också ett par idiom. Först o melei soi peri odenos. Ordagrant blir det: det är inte angelägenhet för dig angående ingen. Vilket inte betyder att Jesus inte bryr sig, utan att han inte viker undan för någon eller att han inte bryr sig om vad någon tänker. Vidare, ogar bleppeis eis prosopon anthropon. Det betyder, du ser inte till människors ansikte, vilket innebär att han behandlar alla lika. Vers 17, eipe un hemin tisoi dokei. Är ordagrant, säg oss vad det tycks dig. Liknande uttryck med verbet tokeo finns i Matteus 17:25, 18:12, 21:28, 22:42, 26:66. Jag har listat de här ställena och lite annat i pdf:en till den här podden. Vers 18, aorisparticipet gnos uttrycker orsak, efter som han visste. Ten ponerian auton, deras ondska, översätts av Bibel 2000 med deras onda avsikt. Givet parallellerna med Jesu frestelse i öken tänker jag att verbet Peirazzete nog bör översättas med fresta. Något varken Bibel 2000 eller Folkbibeln gör. Vers 19 och genitivkonstruktionen to nomismato kenso. Kensos är ett latinskt låneord. Sensus eller kensus. To nomisma är ett nytestamentligt hapax och avser det som genom lag införts för allmänt bruk. Och här tog det då ett mynt avses. I satsen tinos he eikon haute kai he epigrafe underförstås verbet vara. Vems bild är detta och vems inskrift? He epigrafe betyder ordagrant inskrift. Bibel 2000 översätter här istället med namn. Det förekom också en diskussion om ikon ska förstås tvetydigt med en anspelning på att människan blivit skapad till Guds ikon avbild. Det grekiska begreppet används både i Septuaginta och i Nya testamentet om gudsbilden. Men själva begreppet används också mer generellt om en synlig representation för något, särskilt i samband med avgudadyrkan. Så till exempel i Romarbrevet 1:23 och Uppenbarelseboken 13:14-15. Och i vers 21 lägger vi märke till att verbet apodidomi, ge tillbaka, att det är det som brukas, inte bara didomi, ge. Till sist kan man i beskrivningen affentes auton apelthen, de lämnade honom och gick bort, se en parallell i 4:11. Där djävulen lämnar Jesus efter att ha frestat honom. Det inledande ordet i dagens evangelium, totte, då, sedan, ger oss sammanhanget. Det är sedan Jesus berättat de tre liknelserna om de båda sönerna i Matteus 21-28 och framåt. Och sedan den om vingårdsmännen och om kungasonens bröllop. Som fariserna går bort för att göra upp en plan för att göra sig av med Jesus. Vår text beskriver den första fällan av tre. Och vi kan dela in vår text i två delar. Första delen är ett försök att sätta dit Jesus i verserna 15-17. Och den andra delen Jesu respons till försöket att sätta dit honom 18-22. Det finns en hel del svårigheter kring förståelsen av den här perikopen. Det handlar dels om en osäkerhet när det gäller bakgrundsinformationen om fariserna respektive herodianerna och betydelsen av frambärandet av myntet med kejsarens bild. Och dels handlar det om vad Jesus faktiskt avser med sitt svar i vers 21. Men vi börjar med lite historisk bakgrund. Den skatt det här handlar om måste vara den som romarna ålade invånarna i Judén år 6 efter Kristus när området började styras direkt genom en romersk ståthållare. Det fanns tre slags skatter judarna skulle betala. Det var tempelskatten, det var skatt och tull på varor och så en direkt skatt som varje vuxen jude, man och kvinna såväl som slav måste betala. Och det var införandet av denna senare som ledde till revolten år 6 efter Kristus. En revolt som leddes av en galileer vid namn Judas. Det här omtalas i Josefus judiska historia 18:4-10 och anspelas även på i Apostlagärningarna 5:37. Det här upproret inspirerade i sin tur den zelotiska rörelsen i Israel vid den här tiden och ledde så småningom till det judisk-romerska kriget år 66-70. Så som Galilee och under Herodes Antipas jurisdiktion betalade Jesus inte den här skatten. Så frågan var om Jesus kunde ge ett mer objektivt svar på frågan, så att säga. Det är inte ovanligt att man i framställning av den här texten målar upp fariserna och herodianerna som varandras motpoler. Fariserna skulle då ha stått nära zeloterna och haft uppfattningen att man inte skulle betala skatt. Den här uppfattningen motiveras bland annat av att en farisee vid namn Sadok tillsammans med Judas hade varit ledande i revolten år 6 efter Kristus. Herodianerna å andra sidan skulle varit trogna mot den romerska ockupationsmakten eftersom Herodes-dynastin hade ett gott samarbete med Rom. Mot denna bakgrund kommer Jesus att få den ena eller andra gruppen emot sig hur han än svarar. Problemet är att vi nästan inte vet något om herodianerna utan det vi kan läsa ut av det här stället och av Markus kapitel 3 vers 6. Vi vet ingenting mer än att de måste haft något slags samröre med den herodianska dynastin. Hade vi befunnit oss i Galileen hade det kanske varit naturligt att anta en positiv hållning till ockupationsmakten. Men här i Jerusalem hade ju faktiskt Herodes-dynastin berövat sin makt år 6 efter Kristus när Arkelaus hade avsatts och direktstyret infördes. Herodianerna kan lika gärna vara emot direktskatten. Vi vet egentligen lika lite om fariseernas inställning till skatten. Hugo Odeberg bland annat har ju påmint oss om att det fanns olika fariseiska grupperingar. Att en farise hade anslutit till upproret år 6 betyder ju inte att det nödvändigtvis var en allmän hållning bland fariseerna. Det finns faktiskt de forskare som menar att det var fariseerna som var först med en slags tvårikeslära och att det därför inte nödvändigt att de därför inte nödvändigtvis måste ha varit kritiska mot skatten. Åtminstone inte av religiösa skäl. Nästa sak som en del gör mycket av det är att någon tar fram en denar och detta på själva tempelområdet. Denaren var ett silvermynt. Värdet motsvarade ju en dagslön. Det här silvermyntet, på det fanns kejsarens bild och omgiven av den var inskriptionen Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Tiberius kejsare, son till den gudomlige Augustus. Och på den andra sidan av myntet står det Pontifex Maximus överste präst. Här har vi alltså två titlar, Guds son eller gudomlig son och överste präst. Båda förolämpningar mot judisk fromhet. Och därtill kejsarens bild, vilket kunde uppfattas som ett brott mot första budets bildförbud. Judarna själva hade sina egna pengar, kopparmynt, som användes i dagligt bruk. Jesu motståndare då, de som ställer frågan om skatten, de bär själva ockupationsmaktens avgudiska pengar på sig på själva tempelområdet. De har gått i sin egen fälla. Jag så tolkar åtminstone en del det faktum att de kan ta fram ett mynt med kejsarens bild på. Men nu ska vi lägga märke till att Matteus han skriver inte uttryckligen att någon hade myntet på sig, bara att man bär fram ett sådant till Jesus. Man kan mycket väl ha gått och hämtat ett sådant från penningväxlarnas bord som ju fanns i det här området. För det var här man växlade till sig de mynt som skulle användas i templet. Och vi vet inte heller helt säkert att det uppfattades som ofrumt att bära ett mynt med kejsarens bild. Det är fullt möjligt att en del judar uppfattade så, men inte säkert att alla gjorde det. I vilket fall varken Jesus eller Matteus gör något av det faktum att ett mynt tas fram. Och så till Jesus slutord. I tolkningshistorien kan man lägga märke till tre linjer. Den dominerande tolkningen i fornkyrkan, det var att lydnaden för Gud går långt utöver lydnaden för kejsaren. Myntet som bär kejsarens avbild tillhör kejsaren, men människan som bär Guds avbild tillhör Gud. Reformatorerna såg i Jesusordet tvårikesläran, åtskillnaden mellan det andliga och det världsliga riket, och ett inskärpande av att man behövde lyda båda, även om Gud alltid gick före myndigheterna om de befallde något i strid med Guds ord, i enlighet med Apostlagärningarna 5:29. I nutida exegetik finns det flera linjer förutom de två redan nämnda. Till exempel de som menar att orden om att ge kejsaren vad som honom tillhör skulle vara ironi från Jesus sida och att Jesus på ett subtilt sätt skulle mana till uppror. För egen del tänker jag så här. Först, Jesu linje innebär att det är möjligt att betala skatt till kejsaren även när han ockuperar, utan att man på det sättet förfaller till avguderi. Man kan vara en lojal medborgare och samtidigt tjäna Gud. En princip som sen är mer explicit i Romarbrevet 13:17 och i första Petrusbrevet 2:13-17. För det andra tror jag att fariseernas och herodianernas fälla fungerar så här, och det här är då oavhängigt deras egna positioner. Om Jesus direkt uttalar sitt stöd för att ge kejsaren skatt, riskerar han att förlora i popularitet bland folket i Judén och Jerusalem. Problemet för Jesu fiende är ju just detta, att Jesus åtnjuter folkets stöd. Det framgår av till exempel Matteus 26:5. Å andra sidan, om han avråder ifrån att ge skatt, kan man rapportera Jesus som en upprorsmakare till romarna. Men lägg märke till att det tycks inte ha varit något som man förde fram emot Jesus i samband med hans rättegång inför Pilatus. I vilket fall, i båda fallen uppnår fariseerna sitt syfte. För det tredje måste man konstatera att huvudpoängen i Jesu svar är denna utmaning till motståndarna. Nämligen att de ska ge Gud det som honom tillhör. Och där knyter Jesus an till de föregående liknelserna. Fariseerna är vingårdsmännen som inte ger ägaren Gud vad de är skyldiga honom. Inte ens när ägarens egen son kommer. Och då går vi hela vägen tillbaka till Jesus själv. För vad Jesus säger är att ge Gud vad Gud tillkommer. Det innebär omvändelse och att följa Jesus som en lärjunge. Likt ett barn, så som han själv framställt det i 19:14.